promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. Välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus och jag befinner mig just nu i Sköndal. Du lyssnar inte bara på mig, du lyssnade alldeles nyss på Lynn Andersson som sjöng Jag har aldrig lovat dig en rosenträdgård. Och det tycker jag är en bra signaturmelodi på ett program som ska handla om odling. Det här är del 2 i serien Odla med Tyresö trädgårdssällskap. Den som jag sitter mitt emot, du får presentera dig själv.
Ja, hej, jag heter Sanna Brolin och jag är också ordförande i Tyresö trädgårdssällskap och en hängiven odlare.
Och Tyresö trädgårdssällskap sträcker sig faktiskt ända till Sköndal. Mm. Och även Skarpnäck, Älta, Vändelsö, Handen, Haninge, ända inte Öster Haninge. Och det stämmer ju ganska bra med Tyresö radions sändningsområde. Men har du svårt att lyssna på det här på 91,4, då kan du alltid gå in på webben på dator på www.tyresoradion.se. Och där finns till och med en app som man kan ladda ner programmen och lyssna på dem när man åker buss in till stan, eller om man står och väntar, eller till och med om man sitter på något härligt fik på en strand på Kanarieöarna. Bara man har en wifi-uppkoppling. Nu tar vi programmet. Vi befinner oss nu i vecka 4-5. De här programmen de täcker 2 veckor. Sen tas de bort från slingan och det kommer ett nytt program. Och vecka 4 nu, det är slutet på januari. Och då börjar det bli hög tid för någonting som jag aldrig har ägnat mig åt, men som Sanna är specialist på. Och vi har en burk mellan oss här. Mm. Vad är det i den, Sanna?
Här är det flera olika heta chilisorter. Och det här är skörden hösten 2015, eller en liten del av den ska man väl säga. Men det känner bara att man öppnar locket vad det doftar.
Ja, till och med jag som är lite förkyld känner hur det här är ju häftigt. Och det är en ganska för stor burk. Det här är ju inte tv utan radio, så jag måste ju ändå säga att den är minst dubbelt så stor som mina honungsburkar. Och det är alla möjliga färger på dem också.
Och då är de som sagt ändå torkade. Det är det som är väldigt häftigt med chiliodlingen. Att det är så olika blad och det är också så olika frukter och olika blommor. De blommar ju väldigt vänligt också.
Jag läste någonstans att det är lättare att odla chili än odla tomater. Stämmer det verkligen?
Ja, absolut. Det tycker jag. Dels, det som är lite knepare ska man säga, det är bladlössen.
Jaha,
Men att själva odlingen, de är ju otroligt tacksamma att odla. Och sen så blir de ju inte de här långa stängerna på samma sätt som tomater kan bli om de inte har rätt villkor.
Men odlar man de här inomhus eller utomhus?
Ja, nu så här års, då får man ju börja inomhus. För det är nu egentligen som de vill att man ska börja i slutet av januari. Då vill de komma ner i jorden, fröna. Men sen så fort det börjar liksom bli lite varmare, då är det som i tomaten eller andra. Då börjar man långsamt ta ut dem och vänja dem och sen står de ute. Fram tills man känner att nu är det runt 5 grader, sådär. Då vill de komma in igen. En del övervintrar de och har dem inne. Men eftersom de är så lättodlade och det är så roligt, så jag brukar börja om varje år.
Men om man nu inte har en trädgård, kan man ha såna här på en balkong?
Ja, absolut. Balkong och fönster och allting. Jag menar, de är ju lätta och vackra växter. Det är också en trevlig sak om man har odlat och ger bort i present.
Så de tar inte så där jättestor plats?
De tar inte, eller det beror på vilken sort man har, ska man väl säga också. Ja. Men de allra flesta tar väl inte så jättestor plats. Och sen är det ju mera vad man väljer för kruka. Ju fler frukter du vill ha, ju större kruka behöver du. Och då tar det ju också, då växer de ju mer därefter.
Chili är ju för mig någonting som sticks i munnen. kan man hantera en sån här planta? Alltså det sticks i fingrarna om man tar i den?
Nej, inte om man tar i plantan. Däremot kan man väl känna en doft av den när man håller på. Däremot så när man håller på med frukterna, och särskilt en del av de här, så ska man väl tänka på att om man antingen att man är väldigt försiktig och liksom inte håller på fingras för mycket vid ansiktet och vid munnen efteråt. Eller så får man ha några sådana här plasthandskar. Eller man kan också bara ha olja på händerna, så fastnar det inte lika mycket. För att annars kan man ju råka, och det har jag gjort många gånger, att man först håller på att pilla med fröna och sen ser man där och kliar i ögonen och så ser man ingenting på ett tag.
Det där starka har ju ett namn, och eftersom jag är naturvetare då så vet jag nu då att det heter capsaicin. Och det använder man faktiskt även inom medicinen som ett smärtstillande medel i en form av plåster som man sätter utanpå kroppen. Och då reagerar kroppen så att det där gör så ont så den stänger av all annan smärta. Nu brukar väl inte patienterna vara så där väldigt, tycka så väldigt mycket om behandlingen. Men den kan vara för rätt patient väldigt effektiv. Men capsaicinet, det har olika, hetta brukar ni kalla det för, vad ni chiliodlare.
Precis, så att man, de som är riktigt engagerade här, de också mäter ju den här hettan. Nu tappar jag ordet just nu, men i olika, hur stark det är.
Ja, det kallas för Scoville-grader.
Tack, det var det.
Ja. Och jag läste om denne man Scoville som faktiskt smakade med sin egen tunga och gjorde den här skalan utefter sin egen smakupplevelse. Han måste ha varit en väldigt tapper man, tycker jag.
Ja, särskilt om man tittar på de allra hetaste. Så ja, absolut.
Om han nu skulle råka då bränna sig i munnen, finns det något motmedel?
Mjölk och yoghurt skulle jag säga är det allra bästa. Absolut inte vatten, för det stärker upp hettan. Så mjölk och vatten funkar, olika feta.
Mjölk och yoghurt.
Förlåt, mjölk och yoghurt menar jag, förlåt. Mjölk och yoghurt och olika feta produkter överhuvudtaget binder ju också ihop det här och tar bort det. Så det kan man också ta av olika slag.
Lite ost kanske?
Lite ost.
Eller olja eller något sånt då.
Ja, precis. Men det kanske lättaste är just mjölk eller yoghurt.
Ja, det har väl nästan alla hemma någonting sånt.
Och om man tittar på Indien och sådana länder där man gärna äter het mat, då har man ju oftast någon yoghurtsås vid sidan om.
Det stämmer.
Också.
Det stämmer bra det. Det gör det.
Och det är för det.
Den här, vad ska vi kalla det för, krydda? Eller, ja, vad ska vi kalla det för? Den här växten.
Ja. Ja.
Den används ju i väldigt många olika saker. Medicin, sa jag, och tårgas och pepparspray är den huvudingrediens i. Men sen har vi alla de här tabasco, sambal, pepperoni, jalapeño. Alla mexikanska kryddor innehåller chili. Och sen anses den ju vara väldigt smakförhöjande om man blandar den med choklad.
Ja, absolut. Och den framhäver chokladsmaken på ett väldigt fint sätt. Så det är väl därför man oftast, det blir mer allt vanligt med de som gör chokladpraliner. Mm. Att man försöker ta i lite chili.
Ja. Det finns en chiliost också här som man kan gå och köpa. Den är faktiskt rätt bra.
Ja.
Ja, men hur gör du nu då? Du sätter frön. Jag ser här i rummet där vi sitter att du redan har en odling på gång.
Ja, jo, men i helgen här så drog jag igång min första. Och jag har ju en sån här liten växttunnel som är väldigt special. Med att det är värme underifrån och ljus och allt sånt där. Men det behöver man inte ha, så kan man säga. Utan man kan alltid göra allting mer eller mindre enkelt. Först så... Det är väldigt lätt, man tar fröna och så sår man dem på ett vanligt sätt. Det är bra att försöka alltid tänka på att man ska vattna underifrån och att man har någon form av plastpåse eller någonting så att du får fukten. Därför att chili kommer ju ofta från länder där det är väldigt varmt och väldigt fuktigt, hög fuktighet. Och för att liksom stimulera fröna att komma igång, då är det bra att försöka skapa den här miljön. Men om man bara vill pröva och bor under vanliga förhållanden, så ta det ljusaste fönstret. Har du tilläggsbelysning så är det bra. Och sen så är det ju värmen från underifrån elementet. Är ju utmärkt för den här plantan. Alla gillar ju inte det, men chili gillar ju det. Och sen den här plastpåsen med lite hål över. Och sen brukar jag så ganska många, för att de kommer upp ganska snabbt. De kommer väl upp inom en vecka. Fröna. Och då omskolar jag dem först i en ganska vanlig planteringsjord och sen skämmer jag bort mina chiliplanter väldigt mycket. Så att jag vill ha en väldigt näringsrik jord, för det är precis som med tomater, så vill de ha så mycket näring som möjligt. Och då köper jag rosjord. Och då brukar alla sån här växtbutiker bli lite förvirrade när jag kommer i februari och säger att jag vill ha rosjord. Så oftast är det bäst att tänka på det redan på hösten, att jag kommer behöva den här rosjorden. För det är den absolut bästa jorden. Men som sagt, det är ingenting som man måste tänka på. Därför att chilen, det som händer om den inte får den bästa villkoren, det är ändå att den blir lite längre och gänglig. Men en chili, så gärna varje gång man planterar om den, så ska man ju gräva ner den en bit. Plocka bort de bladen längst ner och gräva ner den, så blir den stadigare och stabilare.
Så den ska liksom djupare och djupare hela tiden?
Den ska djupare och djupare. Så därför så gör ju ingenting. Du kan ha en riktigt gänglig. Det är bara att du tar en djupare kryga och så får du ett större rotsystem.
Toppar du dem också?
Jag toppar dem inte. Det finns de som gör det, men det behöver man absolut inte göra, och de mår inte bättre av det heller. Nej. Det är mer hur man, vilken typ av form man vill ha. Oftast är det ju större skillnad emellan de olika sorterna än om du toppar dem eller inte.
Ja, då är vi inne på det här med sorter.
Mm.
Det finns ju hur många sorter som helst. Den vanliga spanskpeppan, den heter Capsicum annuum. Sen finns det en massa andra också, men nu när jag har försökt läsa på här så står det att det är den man ska börja med, för den är enklast.
Ja, ja. Jalapenos, som den också kan kallas, den är väl det som alla är väl ganska enkla. Och mycket kan man ju gå på tycke och smak. Här har vi en jalapenos, de är ju ganska vackra.
Oh, den röd.
Lång.
Sån här härlig orange-röd nu när den är torkad. Men det hänger en knallröd bredvid så att man ser att den faktiskt har, har olika röda nyanser.
Ja, och då kan man ju välja lite grann. Om man, de här röda de är lite starkare. Vill man ha mildare sort så finns det ju de här lemon, de gula. Och de är lite mildare och har en liten, liten citronsmak i sig också. Så den kan man ju preppa med.
Och tittar man i frökatalogerna, då står det alltså, inte i skorvillgrader, utan det står het eller måttlig eller mild eller så.
Mm. Och om man, sen är det ju som du var inne på, att det finns otroligt många sorter. Och det kommer hela tiden nya sorter, därför de korsar sig gärna med varandra. Så det skapas ju hela tiden nya sorter. Och vill man någonstans ändå ha en aning om hur heta de är, så kan man ofta tänka att de som har de här minsta små frukterna, de är oftast de starkaste.
Jaha.
Mm. Medan de som är lite större är oftast lite mildare. Nu säger jag inte att det är så med alla, men överlag kan man tänka så. Och det är därför man gärna tar de här som är lite större. Så kan man ju gärna, de brukar jag ta, dels är de ju så vackra och pampiga. Men sen så är ju de trevliga att röka. Så att man kan stoppa dem i en sån här rök. Och sen så har man en liten röksmak på det där.
Mm. Det låter helt fascinerande. Jag får nog kanske prova med chili i år. Ja, jag ska inte lova någonting. Men det här... Det ser oerhört frestande ut när du lägger upp här alla olika färger och sorter. Och de här minsta, starkaste, de ser ju nu mer just nu torkade ut som små russi nästan, fast röda.
Känner du nu?
Ja.
Det här, det känner man, men jag det känner man. Det, men nu börjar det sticka bara, vi rör vid frukterna här i burken. Ja.
Men sen, när du, hur använder du dem? Du har en annan burk här också med... Har du malt dem?
Ja, jag brukar göra på olika sätt. Dels att jag bara trär upp dem på ett snöre och har dem torkade. Och sen så kan jag, när jag vill ha dem mer eller mindre färska, så stoppar jag dem i vatten som en del svamp. Man gör med en del svamp.
Ja, och blöter upp dem.
Blöter upp dem och så kan jag använda dem på det sättet. Jag kan också koka dem och tillsätta dem med olika saker. Så att som man gärna har i chiligrytor och så att det blir det här mustiga. Men sen så hackar jag också och så blandar jag dem med olika kryddor. Här har jag nu framför mig en som jag har med olika citronblad, farinsocker och så chili. Och det är lite sådär som jag har i allt kan man väl säga.
Sannas universalkrydda.
Ja, precis. Så fort man tycker att man behöver ha lite sting i livet, då kan man ta lite av den här. Och det här är också väldigt trevliga presenter att ge bort i olika former. Så att det gör jag. Men det är ett litet att tänka på om man gör den här, när man liksom mixar chilin, det är ju att det är väldigt starkt. Så jag brukar göra så att jag tar en handduk, alltså jag har i bunken och så en mixerstav och så har jag en handduk runt omkring så att det inte får upp alla ånger på en gång.
Nej, det kan ju inte vara så bra att andas in det där pulvret.
Nej, det... utan då får det hålla sig där.
Ja, det här låter ju faktiskt väldigt spännande. Det är en gammal växt från Sydamerika som har fått ett slags, ska vi säga, uppsving.
Absolut.
De sista 10 åren i Sverige.
Ja, absolut. Och jag tror att många har liksom upptäckt hur lätt det är att odla chili i Sverige ändå.
Någonting som jag har glömt.
Jag tror att du har fått med det mesta, men jag vill ändå tipsa om att man kan titta efter olika fröer och göra byte med varandra också, just att det finns så många olika spännande sorter.
Det är ju som tomater, att man behöver ju inte mer än kanske en planta varje sort.
Nej, precis. Ja. Och då är det ju trevligare att byta med varandra.
Byta fröer. Mm. Och det kan man ju till exempel då, om man var med på ett fröbyte som vi pratade om i förra programmet. Det finns andra sådana fröbyten. Titta dig omkring lite grann så upptäcker du säkert någon som du kan byta fröer med. Det var en sak till jag tänkte vi skulle ta upp så här sista veckan i januari. Och det är de andra växterna som också är högtid att så. Och jag sår en sort som heter jätteverbena. Det är en växt som också har blivit lite populär de senare åren, men den är fortfarande ganska dyr att köpa som färdig planta. Så det lönar sig att frösa. Men den vill ha något som heter stratifiering. Mm. Du som är ordförande, nu får du berätta vad stratifiering är.
Jaha. Det är ju ett sätt att försöka lura naturen, kan man egentligen säga. Att försöka förbereda fröna på att det är en annan årstid efter det man bestämmer. Så skulle jag nog lättast försöka förklara det. Och då handlar det om att försöka först tillgodose att de får vatten. Och sen ska de känna att det är lite så här, nu händer någonting, och så ska det bli kallt.
Mm, de ska vakna först.
De ska vakna.
Och det får de göra inomhus.
Ja, och sen ska de ha en liten köldknäpp.
Ja, och då var det en annan dam i trädgårdssällskapet som krasst sa till mig, släng ut hela kartongen i snön. Ja. Och då gjorde jag det. Och ja. Då tog det fart.
Ja. Ja.
I ungefär så där i slutet på februari, början på mars, så om det inte är allt för mycket snö.
Mm.
Då ser man att de små plantorna börjar komma upp. Och då kan man ta in dem igen.
Mm.
Och toppa dem. Mm. Och sen har man jättevärbena i sina rabatter. Då tackar jag för idag. Och så återkommer vi om 2 veckor. Och om 2 veckor då kommer det handla om sticklingar. Både pelargon och fuchsia sticklingar. Hej då!